الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأهلا وسهلا ومرحبا. Vi återupptar nu lektionerna i förklaringen på Bulugh al-Maram fi Adillat al-Ahkam av al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Och vi har bihamdillahi avslutat kapitlet om renlighet, tahara och allt vad det innebär. Och kommer nu inshallah ta'ala att börja gå igenom Kitab al-Salah, kapitlet om bönen. Och det största kapitlet i den här boken och i de flesta fiqh-böcker, då bönen omfattar så otroligt många saker. Och vi kan till och med säga att kapitlet om renlighet faller in under kapitlet om bönen, då författaren började med renlighet för att det är ett villkor för att bönen ska accepteras. Och när vi talar om bönen kommer vi i detta studiehäfte inte ens gå in på hur man ber, utan vi kommer tala om tiderna för bönen, eller adhan, villkoren för bönen, inlevelse i bönen, lite etik, etikett kring hur man ska vara i moskén och så vidare. Och sen inshallah i nästa studiehäfte börjar jag gå igenom hur man ber. Och sen efter det kommer frivillig bön, fredagsbön, den resandes bön, bönen för regn och så vidare. Den sjukes bön. Så att mashallah, vi har en tid framöver där vi inshallah då kommer att bara tala om bönen. Och alhamdulillah, det är någonting som man inte heller kan tala för mycket om, då bönen är den viktigaste gärningen i al-islam. Då man accepterat al-shahadatain, la ilaha illallah Muhammad rasulullah, finns det ingenting viktigare än bönen. Profeten Muhammad alaihi salatu wassalam har sagt i en autentisk hadith och vet att bönen är er bästa gärning. Bönen är er bästa gärning. Den viktigaste gärningen i al-islam. Den gärningen som profeten Muhammad alaihi salatu wassalam gjorde som det som skiljer på en troende och icke-troende. Det är denna salah. Så att känna till den i detalj är någonting väldigt viktigt. Då profeten Muhammad alaihi salatu wassalam har sagt i en autentisk hadith, sallu kama ra'aytumuni usalli. Be så som ni har sett mig be. Och han sa till mannen som bad slarvigt, gå tillbaka och be, för du har inte bett. En person som ber slarvigt får inte sin bön accepterad. Och allt det här tyder på hur viktigt det är att korrigera sin bön och att försöka be så nära profeten Muhammed sunna alihi salatu wassalam som möjligt. Och det är det inshallah vi kommer nu att försöka fördjupa oss i. Och som ni ser har ni fått nya studiehäften. Ta vara på dem. Vad jag har märkt förut är att dessa studiehäften försummas, vilket är fel. De kostar pengar och därför måste man ta hand om dem. Och därför ska ni skriva ert namn på första sidan eller andra sidan, så skriver ni ert namn så att det här är ert studiehäfte. Och att ni tar med det hem. Och om ni är rädda för att glömma det nästa gång kan ni lämna det här. Men att ni då tar hand om era studiehäfte så att man inte kommer att ta ett nytt nästa vecka. Utan det här är som i skolan. Man får en bok. Men skillnaden är att vi inte kommer att kräva någon avgift om ni tappar bort boken. Så alla kollegor, ta hand om den. Den är viktigare än alla skolböcker ni har haft någonsin. Taib. Ja. Och tanken med studiehäftet är att man ska vara med, man ska notera de viktigaste punkterna som vi går igenom. Och sen så kommer vi inshallah varje lektion försöka ha en liten kort genomgång på tidigare lektioner. Okej? Okay? Så att man försöker att lära sig. Det vi har märkt att många mashallah kommer och lyssnar och går och glömmer. Och det är alhamdulillah bra att man kommer och lyssnar. Det är khair. Man får belöning för varje steg man går för att söka kunskap. Man får belöning för att sitta och söka kunskap. Det är de bästa av sammankomster. Och man får utan tvekan kunskap. Men att skriva ner är bättre. Det har nämnts i vissa hadither att man ska yani fånga kunskapen med skrift. Qayyidul ilma bil kitaba. Qayyidul ilma bil kitaba. Och vissa av salaf som al-Khatib al-Baghdadi skrev en hel bok om taqyid al-ilm, att just skriva ner kunskapen. För när man skriver så minns man. Och när man skriver har man någonting att gå tillbaka till. Så en fråga kanske dyker upp i framtiden. Men då vet ni, det här har vi gått igenom. Det här finns i mitt studiehäfte. Jag har skrivit ner de bestämmelser relaterade till denna fråga i studiehäftet. Så alhamdulillah, någonting du kan ha med dig hela livet. Istället för att du gick på en föreläsning och glömde bort det några timmar senare. Är det inte så? Och vi människor har en tendens att lita på vårt minne. Men som vissa av Selaf sa, att minnet går inte att lita på. Men minnet kommer bedra dig. Du kommer glömma. Vi är inte som Imam al-Bukhari som kunde minnas 40-50 hadither ordagrant i flera år utan att skriva ner dem. Man sa att de här människorna var unika. De var genier. De flesta av oss, jag talar för mig själv i alla fall, jag är miskin. Så att man skriver ner kunskapen är någonting bra. Alhamdulillah. Nej. Tayyib. Kitab al-Salah. Bismillah. Kapitlet om al-Salah. Vad är den språkliga betydelsen av ordet Salah? Är det någon som vet? Den språkliga betydelsen? Dua. Nej. Den språkliga betydelsen av ordet Salah är dua. Yani att åkalla Allah. Som Allah har sagt i Koranen, وَصَلِّ عَلَيْهِمْ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ يَنِيَ دُعَا فَالُمْ. Vi har ju nämnt det här tidigare, att oftast så har de religiösa termerna har ju en grund i det arabiska språket. Som att siyam, som betyder imsak, att hålla tillbaka eller avstå från någonting. Al-Hajj på arabiska betyder al-Qast, att avse någonting, genom att avse Mekka. Så att de är oftast relaterade, de här islamiska termen. Zakat kommer från ordet att rena någonting och att få någonting att växa, vilket är exakt det som zakat gör med dina pengar. Det renar dina pengar och det ökar dina pengar i baraka. Och salah betyder då dua. Och dua är ett av de viktigaste momenten i själva bönen. Taib. Den islamiska benämningen av bönen är ungefär som följande, att det är en ibada, en dyrkan, som består av specifika uttalanden och specifika rörelser som påbörjas med takbir och avslutas med teslim. Taib, vad är definitionen av bönen? Det är en dyrkan som består av specifika uttalanden genom Koran och dhikr och specifika rörelser, yani ruku, sujud, qiyam, julus, att sitta, stå, ruku, sujud, specifika uttalanden och specifika rörelser som påbörjas med ett takbir, Allahu Akbar, och avslutas med ett teslim, assalamu alaikum. Hängde ni med? Fick ni med det? Bönen är en dyrkan som består av specifika uttalanden och rörelser som påbörjas med takbir och avslutas med ett teslim. Taib. Bönens position i islam. Bönens position i al-islam. Sheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, nämner i hans bok förklaringen på Bulugh al-Maram. Det råder inget tvivel om att bönen är den viktigaste dyrkan i al-Islam. Eller den viktigaste av islams pelare efter shahadat wa la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Och det är den bästa kroppsliga gärningen. Och Sheikh Uthaymin talar om dygden av bönen. Han nämner här flera punkter. Vad som bevisar vilken hög position bönen har i islam. Han säger att bönen blev föreskriven till profeten Muhammed alaihissalam utan wasita, yani utan mellanhand. Och vi känner inte till någon gärning som blev föreskriven direkt till profeten Muhammed alaihissalam där Allah talade direkt till honom förutom bönen. Men allting annat i islam, där fanns det en wasita. Det var Jibril alaihissalam kommer ner med en uppenbarelse. Allah påbjuder si och så, Allah förbjuder si och så. Men när det kom till bönen så är det Allah själv som säger till profeten Muhammed alaihissalam att vi ska be. Och det är den enda dyrkan som uppenbarats direkt som vi känner till utan en wasita, yani utan någon medlare eller mellanhand mellan Allah azza wa jall och profeten Muhammed alaihi salatu wassalam. Han säger också vad som tyder på dess dygd är att bönen blev föreskriven på den högsta och bästa platsen en människa någonsin nått. Den högsta och bästa platsen som en människa någonsin nått. Och det är över den sjunde himlen. Och att den också blev föreskriven under profeten Muhammed a.s. bästa, yani natt eller dag, eller man kan säga bästa stund av hans liv. Och det var den stunden då Allah azawajal tog upp honom till den sjunde himlen. Och det här är känt som al-Isra wal-Mi'raj. Al-Isra wal-Mi'raj, yani himlafärden. Över himlarna.
Över himlen,
nej, till den sjunde himlen. Till den sjunde himlen. Och där fick han bönen föreskriven. Över de sex himlarna till den sjunde himlen. Han säger också, Sheikhen, att Allah subhanahu wa ta'ala föreskrev först bönen 50 gånger per dygn. Vilket tyder på hur mycket Allah tycker om bönen. Hur mycket Allah vill att vi ska vara sysselsatta med bönen. Yani, om vi skulle be 50 gånger per dygn, då skulle vi yani, en stor del av dygnet vara i bönen. Och det här var det som först blev obligatoriskt. Att du och din umma ska be 50 gånger per dygn. Och sen så minskade Allah och det blev 5 i antal, men 50 i belöning. För att underlätta för oss, det skulle bli för svårt att vi ska be 50 gånger per dygn. Men som Sheikhen här säger, bara faktumet av att Allah azza wa jall yani skulle vilja att vi ber 50 gånger per dygn tyder på hur mycket Allah tycker om bönen och hur mycket han vill att vi ska vara i bönen. Han säger också vad som tyder på hur viktigt det är att be i islam är att det finns ingen annan gärning förutom bönen. Eller det finns ingen gärning i islam som tar personen ut ur islam om man har lämnat den. Yani vi känner inte till någon gärning som gör att man blir kafir. Yani tar människan ut ur islam om man inte gör den förutom bönen. Och han nämnde där kända affär från Abdullah ibn Shaqiq där han sa att profeten sahaba alaihi salatu wassalam och radiyallahu anhum ansåg inte lämnandet av någon gärning vara otro förutom bönen. Och den är sahih. Yani sahaba ansåg inte lämnandet av någon gärning vara otro, kuffer, förutom bönen. Det vill säga vad? En person, muslim, som syndar och inte fastar. Han är lat, han pallar inte fasta. Han är en stor syndare, men han är fortfarande muslim. Så länge han vet att han gör fel. En muslim som är snål och inte betalar zakat är en stor syndare, men han är fortfarande muslim. En muslim som kan åka på hajj men inte gör det är en stor syndare men han är fortfarande muslim. En person, jag säger inte muslim, en person som inte ber är inte muslim. Yani, khalas, det går inte. Du kan inte vara muslim och inte be. Där drog sahaba gränsen. Khalas, du kan göra andra synder och vara muslim. Men om du lämnar bönen då har du gått utanför gränsen av al-islam. Okej? Okay? Och han nämner då här i konsensus, yani sahaba ansåg inte lämnandet av någon gärning vara kuffer förutom bönen. sahaba i plural. Alltså inte att det fanns olika åsikter och så vidare. Och sen finns det också andra bevis på att den som inte ber inte är muslim. Men det här tyder då återigen på vikten av bönen. Han säger också vad som tyder på vikten av bönen är att Allah Azza wa Jal har gjort bönen obligatorisk varje dag. Och den enda gärningen du är skyldig att göra varje dag är tawhid. Att särskilja Allah i din tro. Taib. Och sen den andra gärningen är bönen. Resten av gärningar i islam åter eller upprepas inte lika frekvent som bönen. Till exempel fastan är en månad per år, eller hur? Hajj är hur ofta? En gång i livet. Zakat är hur ofta? En gång per år. Men bönen är varje dag. Vilket visar på hur mycket Allah Azza wa Jal tycker om bönen. Han säger också vad som tyder på bönens position i islam. Är att bönen är den enda dyrkan som vi känner till där tjänaren tilltalar Allah Azza wa Jal. Al-munajat. Yani talar till Allah Azza wa Jal. Som då har nämnts i hadithen. Att då du säger Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Så säger Allah, min tjänare har prisat mig. Till slutet på hadithen. Han säger också vad som tyder på vikten av bönen är att man alltid måste utföra bönen. Yani det finns ingen ursäkt som gör att man blir ursäktad från att be. Till skillnad från andra former av dyrkan. Till exempel en person som är sjuk behöver kanske inte fasta, eller hur? En person som är fattig behöver inte betala zakat. Och en person som är fattig behöver inte åka på hajj. Men en person som är sjuk, ska vi säga att han inte behöver be? Eller han måste be. En person som är fattig, måste han be? Han måste be. Och så vidare. Så sheikhen säger att så länge man har förstånd, eller affan, sheikhen nämner det till det, men det är underförstått, att en person då som har förstånd och är könsmogen måste be i alla genom förhållanden och omständigheter. Det finns ingen ursäkt för att inte be. Sheikh Bassam nämner också i hans förklaring på Bulugh al-Maram vikten av bönen. Han talar om bönens relation till våran iman. Hur den här salat stärker våran iman. Och han säger att en persons själ som inte är i kontakt med sin skapare kommer inte att må bra. Kommer inte finna själslig frid. Kommer inte att få sinnesro. Utan kommer att vara i besvär och oro och sorg. Som Allah subhanahu wa ta'ala har sagt, wasta'inu bisabri wassala. Yani, i livets svårigheter söker ni hjälp i att tackla dessa svårigheter med bönen och tålamod. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger Alla bidhikri Allahi tatama innul qulub. Är det inte så att hjärtat finner frid i att minnas Allah? Så en person som ber sina fem salat kommer att få en själslig ro. Kommer att må bättre. Och den som vänder sig bort från en salat kommer att få problem, besvär, bekymmer. Som Allah säger وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُمْ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Att den som vänder sig bort från min påminnelse kommer att få ett lågt liv. Igen ett liv präglat av besvär och problem. Man säger också att bönen är ett väldigt starkt medel som hindrar människan från att begå synder. Inna salat tanha anil fahsha'i wal munkar. Allah säger att bönen hindrar och håller människan borta från el fahsha, skamlösa synder, och el munkar, yani synder. Surat al-Ankabut, vers 45. Man säger också att bönen är något som suddar bort våra synder. Allah säger i Koranen, innal hasanat yudhibna sayyat. Att de goda gärningarna suddar bort de dåliga. Och vilken gärning är bättre än as-salah. Efter tawhid kommer as-salah. Så salah suddar bort våra synder. Och det finns ju flera hadither om detta. Personen som ber att varje bön fram till nästa bön suddar bort vad som sker däremellan. Och så vidare. Så bönen suddar bort våra synder. Och han säger att bönen är yani, bland det viktigaste i al-islam. Och som då har nämnts i hadithen, att as-salah amududdin. Det är religionens stödpelare i singular. As-salah amududdin. Yani, wa imaduhu as-salah. Yani bönens, islams viktigaste stödpelare är bönen. Och vad menas med det? Förr i tiden när man slog upp ett ökentält så hade man som en stomme i mitten. En pelare som var som stöd till hela tältet. Och sen hade man skinn eller tyg eller liknande. Och så hade man de här piggarna ner i marken. Något som kan liknas vid ett indiantält eller liknande. Och vad händer då om den här stödpelaren faller? Vad händer med tältet? Hela tältet faller och det blir värdelöst. Och samma sak är det med ens religion. Om man inte har en salah så faller hela ens religion. Och därför så sa Imam Ahmed att den som försummar bönen kommer att försumma allting annat. Den som inte tar hand om bönen kommer inte ta hand om någonting annat heller. Så bönen är jätteviktig. Och därför är det så fel när man hör folk säga att han är en bra muslim men han ber inte. Ha? Han är en bra muslim, han har bra akhlaq, han har ett gott hjärta men han ber inte. La. Wallahi, om han inte ger Allah hans rättigheter, tror du han ska ge dig dina rättigheter? Tror du han kommer vara en bra man åt en kvinna? Om han inte ger Allah hans rättigheter, ska han ge en kvinna hennes rättigheter? Nej. Så den som fuskar med bönen kommer fuska med allting annat i livet. Och den som är noggrann med bönen kommer vara noggrann med allting annat i livet. Så att bönen är också någonting man kan nästan mäta en person med. Om han är bra eller dålig. En av de saker man kan mäta en person med. Du kan kolla på personens bön. Om han är jättemån om att be i tid, att be sunna böner, att be i moskén, att be jama'a, att be på ett korrekt sätt med inlevelse. Mashallah, han tar väldigt allvarligt på sin religion. Men den som är slarvig med bönen och han ber för sent och han samlar alla böner, hoppar över vissa böner. Den här personens islam är ett stort frågetecken kring. Den personen har grova problem med sin religion. Taib. Ja. Taib. Första hadithen. Författaren säger Bab al-Mawaqit. Kapitlet om tiderna. Yani bönetiderna. Och Sheikh Uthaymeen säger här al-Mawaqit är plural på miqat. Yani min al-waqt al-zaman. Det betyder tiden. Vi kommer nu börja med att gå igenom kapitlet om bönetider. Allah subhanahu wa ta'ala har satt specifika tider där bönen ska utföras. Inna salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta. Allah säger att bönen har bestämda tider. Det finns en gräns för varje bön. Man får inte be bönen innan dess tid och man får inte be bönen efter dess tid. Så bönen har specifika tider som man måste känna till. Och al-ulama som Ibn Abd al-Barr och även Ibn Uthaymeen nämner denna faidan, att bönetiderna är det viktigaste villkoret för bönen. Som vi kommer att gå igenom så har bönen 9 stycken villkor, förutsättningar för att den ska accepteras. Och det viktigaste villkoret är att man ber i tid. Genom det har företräde framför andra villkor. Vi kan till exempel se en person som inte kan göra wudu, att han måste be med tayammum. Eller han kan inte göra tayammum, han måste ändå be. En person har ingenting att täcka sin aura med, han måste ändå be. De här villkoren faller om man inte kan. Men vi säger aldrig till en person att be innan tiden har gått in. Enligt dhuhr går in 12, vi säger till honom be dhuhr klockan 10, du ska till skolan eller någonting sånt. Det här finns inte. Det finns inte i islam. Så bönetiderna är det viktigaste av alla villkor inför bönen. Och att betid, som vi sa, har nämnts i Koranen i surat An-Nisa 103, att bönen är bestämd på specifika tider. Vad som också bevisar vikten av att be i tid är Allah subhanahu wa ta'alas uttalande: alladhina hum ala salatihim da'imun. De som är konstanta i att be. Och Allahs uttalande: walladhina hum ala salatihim yuhafidhun. Och de som slår vakt om sin bön. Och Ibn Mas'ud sa: det är de som ber i tid. Inte bara att de ber, det är de som ber i tid. De ber bönen i sin tid. Och vad som också bevisar vikten av att be i tid är hadithen där profeten a.s. i Bukhari Muslim säger att den som missat Salat al-Asr har förlorat sina gärningar, eller hans gärningar är nollställda. Och i en annan hadith, det är som att han förlorat sin familj och sin egendom. Ja, ni här, en person som missar vad? Inte en månadsbön, inte en veckasbön, inte en dagsbön. Han missar Asr en gång. Det är som att han kommer hem och hans hus med hans pengar och hans familj och hans fru har brunnit upp. Alla har dött. Asr. Missar Asr och ber den efter Maghrib. Hänger ni med? Allvaret av att missa en enda bön. Och hans gärningar nollställs. Och där finns det ikhtilaf. Är det alla hans gärningar han har gjort hela sitt liv? Eller är det den dagens gärningar? Allahu a'lam. Men det tyder i alla fall på hur allvarligt det är att missa en enda bön. Att be den efter dess tid. Så bönen måste be i dess tid. Man får inte be en bön innan dess tid och inte efter dess tid. Och de här bönetiderna har Allah subhanahu wa ta'ala gjort väldigt enkelt för folk som bor på landet, folk som lever med naturen, att se. Och allting i islam är enkelt. Det finns ingenting i islam där man typ måste vara en forskare eller professor för att förstå sig på en viss bestämmelse. Utan allting i islam ska kunna appliceras och ska kunna förstås av varje enskild individ. Som till exempel, när börjar Ramadan? När man ser nymånen. När slutar Ramadan? När man ser nymånen. Eller det har gått 30 dagar. Det är enkelt. Du behöver inte vara en forskare för att kunna förstå dig på det. Eller hur? Och samma sak med bönetiderna. När är det dhuhr? När är det fajr? När är det asr? Det är enkelt. Det går att se. Genom att kolla på solen och vissa saker i, yani, inom astronomi och så vidare. Som vi inshallah kommer att tala om. Taib. Och många kanske tänker, men idag har vi bönetider. Vi har appar som visar när vi ska be. Man kan gå in på en hemsida och se när man ska be. Eller hur? Eller jag bor i ett muslimskt land, jag hör adhan. Jag behöver inte. Allahu alam. Hur länge de här apparna finns kvar. Allahu alam om du alltid kommer kunna ha dessa tabeller och liknande saker. Du kanske kommer befinna dig ute i naturen. Kanske kommer behöva känna till dessa tecken. Och det är faktiskt något som varje muslim borde känna till. När går varje bön in och när går den ut? 5 böner. Och varje bön har sin början och sitt slut. Och det är det inshallah vi kommer att försöka gå igenom i dagens föreläsning. Vem läser dagens hadith? Khalid, får jag läsa högt?
Middagslinjen senigt till det att en mans skugga är lika lång som honom. Så länge tiden för asr inte går in och tiden för asr bara så länge solen inte gulnar. Och tiden för maghrib bara så länge inte det röda skenet i horisonten inte försvinner. Och tiden för isha är till mitten av natten. Och tiden för fajr är från gryningen till solnedgången.
Ja, det finns 2 hadith till efter, eller korta va? Tillägg. Ta dem också.
Han rapporterade även via Dureida radiallahu anhu gällande tiden för asr. så länge solen är vit och klar. Han rapporterade även för Abu Musa radiyallahu anhu gällande Asr, medan solen var högt uppe i himlen.
Ahsant. Mashallah. Hadith Abdullah bin Amr radiyallahu anhuma. Den här hadithen som ni hörde finns i Sahih Muslim, och det är en av de mest grundläggande haditherna när det kommer till bönetider, och det var också därför Ibn Hajar börjar med att nämna denna hadith. Den nämner när bönen börjar och när bönen slutar. Ja. Tayyib. Och hadithen börjar med salat al-dhuhr. När går dhuhr in? Det är när solen har gått in i zenit och börjar röra sig mot väst. Och här nämner ulema, de lärda, vad man kan göra för någonting. Om man nu befinner sig ute i naturen, i ett land som har sol, där det finns skugga, inte som de här mörka dagarna. Men man befinner sig då där det finns sol. Så vad gör du? Du tar en pinne. Du vill veta när dhuhr går in. Du tar en pinne och sticker ner den i marken. På en öppen plats där solen lyser och det finns skugga åt alla håll. Okej? Okay? Då ser du hur den här skuggan rör sig mot pinnen och blir mindre och mindre. Ju närmare du kommer, dhuhr. Okej? Okay? Skuggan rör sig mot pinnen och blir kortare och kortare, för solen går högre upp mot mitten av himlen. För dhuhr är ju efter att solen har varit i mitten av himlen. Okej? Okay? Så skuggan rör på sig och blir kortare och kortare. Sen stannar skuggan upp. Den står still. Då har solen gått in i zenit. Och då har inte dhuhr egentligen gått in. Utan då ska du vänta tills skuggan börjar röra sig åt andra hållet. Då har dhuhr gått in. Mot väst. Skuggan börjar röra sig mot väst. Då har dhuhr gått in. Så hänger ni med? Då har den här pinnen med skuggan som rör sig. Och sen stannar skuggan upp. Exakt vid middagen. Nu typ nu på vintern klockan 12. Då stannar den upp. Står still. Och sen börjar den röra sig åt andra hållet. Okej, okay, då har dhuhr gått in. Taib. Ett annat sätt att räkna ut när dhuhr går in på är med kalkylation. Och det är att man räknar från fajr till maghrib. Det är dagen. Räknar hur många timmar det är. Och tar hela dagen och delar den på mitten. Och plussar det på soluppgången. Då får du exakt dhuhr-tiden. Jag testade idag. Det stämde exakt. Det blev klockan 12. Yani du räknar dagens längd från fajr till maghrib i timmar. Låt oss säga att det är 6 timmar. Eller enkelt dagen, låt oss säga som 12 timmar. Natten 12 timmar till exempel. Då blir halva dagen 6 timmar, eller hur? Och då om solen går upp klockan 6, så blir dhuhr klockan 12. Du plussar det på soluppgången då. Då kommer du fram till dhuhr-tiden. Okej? Okay? Exakt samma kalkylsystem som du använder för att räkna fram halva natten. Då räknar du solnedgången till soluppgången. Hälften av det är halva natten. Okej. Okay. Sen fortsätter dhuhr fram tills det att skuggan är lika lång som objektet. Låt oss nu säga att du stuckit ner en pinne i marken som är en meter. Exakt en meter. Och skuggan då går mot väst. Så kommer skuggan att bli längre. När den blir lika lång som objektet, alltså en meter, skuggan är en meter, då har asr gått in. Och dhuhr har gått ut. Vad du kan göra, om du inte har meter eller någonting, du tar den här pinnen. Du behöver inte veta hur lång den är. Men du lägger ner den på marken och så drar du ett streck. Eller hur? Och sen ställer du upp pinnen. När skuggan har nått till strecket, då är det ju pinnens längd. Sen spelar det ingen roll hur lång pinnen är. Då har Asser gått in. Okej? Okay. Hänger ni med? Då har den här pinnen i marken. Då har du gått in. Skuggan rör sig ju. Solen flyttar på sig. Så skuggan rör också på sig. Och solen går ner. Och när solen går neråt. Då blir ju skuggan längre. Rent logiskt. Skuggan blir längre. När skuggan är lika lång som pinnen. Då är det Asr. Innan vi då har. Är skuggan inte lika lång som pinnen. Den är kortare. Och sen blir den längre och längre och längre. När skuggan är lika lång som objektet. Eller som nämndes i hadithen. Lika lång som en man. Det är exakt det som menas. Då är det Asr. Okej? Okay? Hur lång tid fortsätter då Asr? Tiden för Asr är generellt fram till Maghrib, till solnedgången. Men ulema säger att Asr har två tider. Asr har två tider. Waqt al-ikhtiyari och waqt al-daruri. Waqt al-ikhtiyari är den tiden man ska be på. Waqt på arabiska betyder vad? Tid. Ikhtiyari. Yani, vad kan man säga? Den rekommenderade eller den önskvärda tiden. Waqt al-ikhtiyari. Den tiden man ska be på. Waqt al-daruri. Undantagstid. Det är den tiden man egentligen inte ska be på. Det är ogillat att be den tiden. Okej. När Asr går in, som nämndes i de två sista haditherna, så är solen ljus, naqiya, bayda naqiya. Den är ljus, starkt lysande. Då är det tiden för Asr som det är rekommenderat att be på. Och sen börjar solen att gå ner mot Maghrib, eller hur, mot solnedgången. Strax innan Maghrib så gulnar solen. Yani, den förlorar mycket av sitt starka ljus. Och blir mer gulaktig. Den tiden ska man inte skjuta upp Asr till. Om man inte är i nöd eller det finns ett starkt behov. Yani, till exempel sista halvtimmen innan Maghrib. Det är makroh, det är ogillat att skjuta upp Asr till den tiden om man inte har en giltig orsak. Och sen självklart i Sverige skiljer det sig. Till exempel på sommaren kanske sista tiden för Asr är 2 timmar. För att det är så långt mellan Maghrib och Asr. Och på sommaren är det så kort mellan Asr och Maghrib att den sista stunden kanske är 1,5 timme till exempel. Så att vi har väldigt oregelbundna bönetider. Vilket också påverkar. Men generellt, man ska undvika att skjuta upp Asr till den sista stunden om man inte har en orsak. För att profeten a.s. sa i den här hadithen att tiden för Asr är så länge solen inte gulnat. Men vad är då beviset på att man egentligen kan be efter det att solen har gulnat? Är det någon som vet? Om det står här i hadithen, tiden för Asr är så länge solen inte gulnar. Ja, när man förstår av hadithen att du ska be innan det. Vad är beviset på att bönen är korrekt efter det att solen har gulnat?
Jag är inte säker, men jag tror en hadith där profeten Muhammad säger ifall man hinner med en raka.
Ahsant. Hadithen där Rasulullah a.s. säger, och den kommer komma senare i detta kapitel, att den som hinner med en raka av Asr innan Maghrib har hunnit med Asr. Vad menas med det? Om nu Maghrib är 6. Och du börjar be 6:03. Och du hinner göra ruku, gå upp. Och dags så gör de adhan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Du har hunnit med en raka. Och de andra 2 raka ber du efter det att Maghrib har gått in. Då har du hunnit med Asr. Så då förstår man att den som bett den tiden får sin bön accepterad. Men som vi sa, det är makro, det är ogillat, det är förhatligt att skjuta upp bönen till den här tiden om man inte har en giltig orsak. Och därför så sa profeten Muhammad alaihissalam, tilka salatul munafiq. Det är en hycklares bön. Han sitter och spanar in solen tills det bara finns en liten tid kvar. Tills solen går ner mellan Satans horn. Då ställer han sig upp och ber fyra raka. La yadhkurullaha illa qalila. Och han minns bara Allah lite. Jag får det gjort. Bli av med bönen. Snabbt upp och ner ber han utan dhikr, det är som yani gymnastik för honom. Det här är en hycklares bön och denna hadith finns i Muslim. Och Allah azza wa jalla har också i Koranen sagt hafidhu ala salawati wa salati al-wusta, att vara noggranna med bönen och speciellt den mellersta bönen. Och profeten alayhi salam sa i en sahih hadith i Bukhari Muslim att den mellersta bönen är asr. Så asr är jätteviktigt. Och därför nämns det också, som vi nämnde i hadithen, att det som missar asr är som en person som förlorat sin familj. Och i en annan hadith, den som slår vakt om fajr och asr kommer gå in i paradiset. Så att vara noga med asr är väldigt viktigt. Taib. Men om man då har en orsak, så är det då självklart tillåtet att be asr i dess senare tid. Och Sheikh Uthaymin nämner här exempel. Han säger, du ska be asr och det är strax tid för att solen håller på att gulna, men man serverar mat och du är jättehungrig. Ska du då äta eller ska du be? Alltså du ska äta.
Innan den håller på att gå ut?
Nej, inte gå ut. Solen gulnar. Och solen gulnar, det kan ju vara en timme innan Maghrib. Förstår du? Så att han nämner då det. Eller till exempel samma tid, du har inget vatten, men vatten kommer om 10 minuter. Alltså. Du kan inte göra wudu. Då väntar jag. Så att jag ändå ber med wudu, men jag ber i tid. Hänger du med? Däremot, om det är 5 minuter kvar till Maghrib, 4 minuter kvar, och du väntar på vatten. Vattnet kommer efter Maghrib. Vad gör du då? Du gör tayammum och du ber. Du får inte vänta på att bönen går ut och sen ber med wudu. Utan då ber du med tayammum. Okej? Och Ulleman nämner också exemplet av en kvinna som till exempel blir ren från hennes period. Hon måste duscha, hon måste be asr. Även om det är den tiden. En person som glömt bort bönen, en person som försovit sig och kommit på, måste ändå be den tiden. Taib. Eller kanske ditt flygplan landar den tiden. Du kan inte göra wudu på planet, du kan inte stå och be på planet, men du kan be när du går av. Och det är en timme, en halvtimme innan Maghrib. Fallas, du är ursäktad. Men att bara sitta och kolla på fotboll, spela spel, chilla och sen skjuta upp asr till sista minuten är inte tillåtet. Okej? Okay? Det är inte tillåtet, utan bönen ska bes i dess tid. Namn. Och när slutar då asr? När Maghreb går in. Och när går Maghreb in? Nej. När solen går ner. Maghreb betyder på arabiska solnedgång. Och ulema definierar Maghreb, mashallah, här har vi en låtsas sol. Ulema definierar Maghreb med att solplattan försvunnit helt under horisonten. Du ser horisonten där borta. När solplattan gått ner helt under horisonten. Okej? Okay? Även om det skulle vara ljust. Som på sommaren i Sverige. Du ser Maghreb. Det är som ljusare än nu på sommaren. Nu på vintern på dagen. Eller? Det är jätteljust. Men själva solen har gått ner. Och alhamdulillah i Sverige. Det står ju i nyheterna och på. Man kan läsa på internet. Solen upp och solen ner. Ni vet det. Man kollar på vädret. Solen upp, solen ner. Och den här solen ner brukar stämma. Det är samma som våran solen ner. Det finns också hemsidor. Jag tror prognosen.se. Där kan man se varje stad när solen går ner exakt. Taib. Och det är vår definition av solnedgång. Att solplattan försvunnit bakom horisonten. Då går Maghrib in. Okej? Okay. När går Maghrib ut? Vad var det du sa?
När röda skenet försvinner.
när det röda skenet försvinner i horisonten. Vad händer? Solen går ner och himlen, mashallah, blir röd, eller hur? Horisonten där solen går ner blir rödaktig. Och så blir det mörkare och mörkare och mörkare. Tills det här röda ljuset har försvunnit. Då är det Isha. Och då är Maghrib slut. Och här finns en fajda. Vissa madahib, vissa lagskolor, är på åsikten av att Maghrib är en tid. Den är när den går in. Dess. Du får inte vänta. Du får bara vänta tiden det tar att göra adan och wudu och bäst. Sen ska du be. Sen går den ut. Men som Sheikh Uthaymin och de andra ulema säger här, att den här hadithen bevisar att Maghrib är fram tills Isha. Att de bönetiderna är länkade. För säger man att du måste be Isha eller Maghrib direkt när den går in och sen får du inte be. Och sen måste du vänta på Isha tills det blir mörkt och röda ljuset försvinner. Då är det som att det säger att det finns ett tomrum mellan Maghrib och Isha där man inte får be. Det finns ingen bön den tiden. Och det är fel. Utan de bönerna är sammanlänkade genom tiderna, kan man säga. De går ihop med varandra. På samma sätt som de hora asr-tiderna går ihop med varandra. Hänger ni med? Det finns inget, vad kan man säga, tomlucka mellan dem. Utan när de hora går ut, går asr in. Direkt. Okej? Okay? Och samma sak här, när Maghrib går ut, så går Isha in direkt. Och tiden för Maghrib är då lång. Den är fram tills Isha. Men det stämmer, som vi kommer att gå igenom i nästa lektion, att profeten Muhammad a.s. brukade be Maghrib i dess första tid. Och han brukade aldrig skjuta upp Maghrib. Okej? Okay? Men rent teoretiskt är det tillåtet att be den gärna innan Isha. Okej? Okay? Så länge det röda ljuset inte försvunnit bakom horisonten. Och ulema nämner att tiden det tar för solen att gå ner är ungefär 1,5 timme. 90 minuter. På samma sätt som det ungefär tar 90 minuter för solen att gå upp. Okej? Okay? Men det kan skilja sig. Som Ulema nämner att det behöver inte vara samma tidsram för soluppgång och solnedgång. Utan det kan skilja sig. Men generellt så tar det ungefär, vissa Ulema nämner 1 timme, 1/4. Vissa säger 1 timme, 20 minuter. Och vissa säger 1 timme och 1/2 för solen att gå ner. Men vi som bor i Sverige har andra förhållanden. Till exempel på vintern kanske Isha går in efter 1 timme. Det blir mörkt jättesnabbt, eller hur? Och på sommaren tvärtom. Då går Isha inte ens in. Det finns 2-3 månader där de här tecken för Isha inte finns. Röda ljuset försvinner inte bakom horisonten. Det är ljust från Maghrib till Fajr. Eller hur? Ni vet när det är som kortast. 3-4 timmar. Natt. Så är det ljust hela natten. Okej. Okay. Hur ber man då? Om Isha-tiden inte går in. Det röda ljuset inte försvinner bakom horisonten. Hur ber vi då? När ber vi? När ber du?
Med moskén.
90 minuter efter. Men varför då? Det är ju ljust. Du ska be när röda ljuset försvinner. Det försvinner inte.
Man går på den grunden. Alltså, på den principen som du nämnde. Som var med det här med 90 minuter. Men jag vet inte varför.
Det är mest stad som har.
Flytta härifrån, mashallah. Han nämner här Sheikh Ibn Taymin och andra ulema. Det finns också fetwa från Lejna Daima, stora ulema. Att man får då räkna ut. Estimating, vad heter det på svenska? Jag är på ett ungefär då. Räkna ut. Och de använder hadith Dajjal som bevis. Att då Dajjal antikrist kommer. Denna stora lugnare och bluffare. Som då kommer och försöka vilseleda människorna. Så sa profeten a.s. att första dagen han kommer är som ett år. Första dagen är som ett år, andra dagen som en månad, tredje dagen som en vecka. Och resten av dagar som vanliga dagar. Yani sammanlagt 40. Resten av dagar som vanliga dagar. Och då så sa sahaba ya Rasulullah, den dagen som är som ett år, hur ska vi be? Ska vi be som en dag, yani 5 salah? på ett år eller ska vi be på ett annat sätt? Och då så sa profeten alaihissalam, taqdiruna lahu qadra, att vi ska räkna ut. Det vill säga, var 24 timme ska ni be fem böner. Spelar ingen roll om solen är uppe eller nere. Okej? Okay? Och subhanallah, de säger den här diten hjälper oss jättemycket, för även idag har vi folk som bor i Nordpolen eller Sydpolen, Alaska och liknande platser. Där kan det vara natt nu på vintern i flera månader. Det finns ingen soluppgång, det finns ingen dhuhr, det finns ingen asr, det finns ingen maghrib. Ska de inte be? De ska be. Hur? De ska räkna ut. Taib. Och samma sak på sommaren, solen kanske inte går ner. Det finns ingen maghrib, det finns ingen isha, det finns ingen fajr. Taib. Hur ska de be? Ni ska räkna ut. Och då säger här Sheikh Uthaymeen, det finns olika sätt att räkna ut på. Han säger ett sätt är el-wusta, och det är att man rent hypotetiskt säger att dagen är 6 timmar och natten är 6 timmar och går efter det. 12 timmar, precis. Dagen 12 timmar, natten 12 timmar. Du räknar från det perspektivet och utgår från det. Det andra sättet är att man går efter Mekkas tider. För att det är städernas stad som man ska rätta sig efter. Och den tredje åsikten är att man går efter närmaste stad som har regelbunden solrytm. Okej? Okay. Som de här gör i Sverige när solen inte går ner, till exempel i norra Sverige. Då går de efter närmaste stad som har en regelbunden solrytm, där solen går ner. Taib. Och vad man också kan göra och vad vi gör i Sverige är, som ni nämnde, man lägger på 90 minuter. Yani maghrib 10, då ber vi 11:30. Bäst, kallas. Hänger med? Det är den fatwan som de går efter i Sverige. Att man räknar ut bara. Kallas. Man kör hela sommaren 90 minuter. Och när, även när vi satt med Sheikh Sulaiman Raheili, han nämnde det här, att det är det vi ska göra. Vi går efter just det här med taqdir, yani, att man räknar ut på ett ungefär 80 minuter eller 90 minuter och ber den tiden. Nam. Sen kommer vi till en annan fråga. När går Isha ut? Går den ut halva natten eller går den ut vid Fajr? Vad säger ni? Fajr. Vad står det i hadithen?
Det kanske är som det med Asr, att den har två tider.
Nej.
Ska vi den innan.
Det finns här lite olika åsikter. När går Isha ut? Och som du sa, den har en waqt ikhtiyari där man ska be. Och även där finns det ikhtilaf. Vissa ulema säger att det är till första tredjedelen av natten. Och andra ulema säger till halva natten. Och inshallah båda är okej. Okay. Så det är inget problem med att be fram tills halva natten. Nah. Men att be efter halva natten, är det tillåtet eller inte? Och Jamahir Ahlul Ilm, de fyra lagskolorna, Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i och Imam Ahmed, och de som då har anammat dessa lagskolor, säger att tiden efter halva natten är waqt daruri. Det är en undantagstid där man kan förrätta bönen fram tills soluppgången. Och sen har de lite olika namn. Vissa säger att det är waqt jawaz. En tid där man får be. Alltså man ska inte be den tiden, men jawaz, yani, om du gör det, din bön är korrekt. Vissa säger det är waqt darura, som är hanabila. De säger det är en undantagstid. Alltså man får bara be om man har en giltig orsak. Och vissa säger det är waqt jawaz ma'a karahiyya. att det är en tid där man får be, men det är ogillat. Och vissa säger det är waqt jawaz wa darura, tillåtet, men det är undantag. Taib. Om vi då säger, som det står i hadithen, att Isha är fram till halva natten. Hur kan vi då säga att den är fram till Fajr? Var fick vi det ifrån? De lärda använder en hadith som finns i Sahih Muslim från Abi Qatada, där Rasulullah alayhi salatu wassalam säger att det finns ingen försummelse för en person som försover sig till bönen, utan försummelse är den som skjuter upp en bön tills nästa bön går in. Yani, en person som försover sig ofrivilligt och missar bönen, han har inte försummat bönen. Alltså han får ingen synd på sig eller straff. Utan försummelse av bönen är att medvetet skjuta upp den tills nästa bön går in. Innan han struntar och ber asr tills maghrib går in. Okej. Vad är beviset i hadithen? Att då säger ulama att varje bön sträcker sig fram till nästa bön. Som vi nämnde, att bönetiderna går ihop med varandra. Vilket man förstår av hadithen. Att försumma en bön är att vänta tills nästa bön går in. Gärna att de går ihop med varandra. Okej? Okay. Och då säger ulema, med undantag av salat al-fajr och dhuhr, de går inte ihop med varandra. Ijma'an, konsensus. Alla ulema är överens. För att profeten al-salam har sagt att den som hinner med en raka av fajr innan det att solen går upp har hunnit med fajr. Yani, och han sa inte, eller innan dess tid går ut har hunnit med fajr. Så han nämnde inte där att den går ihop med dhuhr, utan den tar slut med att solen går upp. Fajr tar slut med att solen går upp och då går dhuhr inte in, utan dhuhr går in som vi nämnde innan. Taib. Men de använder då denna hadith som bevis på att tiden för Isha tar slut vid Fajr. Men tillsammans med den hadith som vi nämner att Isha är fram till halva natten, så förstår man att man ska inte skjuta upp Isha och be den efter halva natten. Om det inte finns ett undantag. Som vi sa, en person, hans flygplan kanske landar exakt den tiden. En kvinna kanske blir ren från hennes period. Ett på natten, kallas, hon ska be Isha. Och så vidare. Inte att man sitter och kollar på tv, spelar tv-spel och sen kallas 10 minuter kvar till Fajr och ber Isha. Nej. Det här är att ta lätt på bönen. Bönen ska bes innan halva natten. Men som vi sa, det är en tid av nöd. Och det berättas också sahih från Umar radiallahu anhu att han skrev att tiden för Isha ifrån det att röda ljuset försvinner i horisonten tills en tredjedel av natten, och man ska inte skjuta upp den senare än så, illa min shughul, förutom om personen gärna jobbar eller är upptagen. Han har en ursäkt gärna. Så man ska be eller Isha innan halva natten. Och sen är också värt att nämna, det finns många av våra ulema som säger att du får aldrig be Isha efter halva natten. Och det är en tid där det inte finns någon bön. Där nämner Sheikh Uthaymin och vissa att efter halva natten, khalas, Isha har gått ut. Du har missat den. Och det är en tomrum, tiden mellan halva natten och Fajr. Men alla vill nämna det här, majoriteten av ulemas åsikt. Men det säkraste är att alltid be Isha innan halva natten. Sen har vi en bön kvar och det är Fajr-bönen. Alhamdulillah. Den börjar med att solen börjar att stiga upp bakom horisonten. Då har vi samma sak här, vår solplatta. När solen börjar komma upp, så fort solen har passerat horisonten, då har Fajr gått in. Och processen av att solen går upp tar ungefär samma sak här, 1,5 timme. Men i Sverige kan det ta längre. Om du kollar idag, jag tror det var 2,5 timme för solen att gå upp. Och det är på grund av att vi befinner oss så högt upp norrut. Då tar det längre tid för solen att gå upp. Men i alla fall, tiden för Fajr är från det att solen börjar gå upp tills den har gått upp helt och hållet. Och det kallas för shuruq. Och det är det som på svenska hemsidor där det står solen upp. Det är shuruq. Ja, då har Fajr gått ut. Och tiden för Fajr är då från det att den går in tills det att solen har gått upp helt och hållet. Och samma sak där, det är ogillat att skjuta upp salat till sista stunden. Att en person till exempel idag Fajr går ut 8.25, han ställer väckarklockan på 8.15. Och sen superstressar för att be två raka sista sekunderna. För han vill ha lite längre sömn. Eller, det här är ogillat. Utan man försöker be lite tidigare. Okay? Men rent teoretiskt, hans bön är korrekt. Men att man då försöker be lite tidigare. Vi har vissa fawaid vi ska avsluta med. Som sker på terminämner. I förklaringen på den här hadithen. Och ordet fawaid är singular av faida, vilket betyder nytta, kuriosa, lärdom. Och då säger han här, den första lärdomen, eller nyttan, är att sunna förklarar Koranen. Sunna förklarar Koranen. Bönetiderna i Koranen är väldigt generellt. Att prisa Allah i början på dagen, slutet på dagen, en del av natten och så vidare. Medan sunnan har kommit mer specifikt och nämnt exakt när man ska be. Och det är en jätteviktig sak att känna till att Allah Azza wa Jal har uppenbarat Al-Quran wa Sunna. Vissa okunniga muslimer tror att Allah bara uppenbarat Koranen. Men Allah säger i Koranen wa anzalna ilayka dhikra وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرًا لِتُبَيِّنَا لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Och vi har uppenbarat för dig ett dhikr. För att tydliggöra det som vi uppenbarat tidigare. Så Allah nämner att han uppenbarar två saker. Den ena förklarar den andra. Och det är sunnan som förklarar Koranen. En sunnan är mer detaljerad och Koranen är mer generell. Okej? Okay? Och de går hand i hand och kompletterar varandra. Det är ett fel att tro att det bara finns Koranen. Ingen sunna. Och vissa okunniga människor man hör, de säger det står inte i Koranen att kvinnan ska ha hijab. Har ni hört det? Det står inte i Koranen att kvinnan ska ha sjal. För det första står det i Koranen att hon ska ha det. Och för det andra, även om det inte står, så står det i hadithen. Vi muslimer följer Koranen och hadither. Autentiska hadither. Okej? Okay. Så sunnan förklarar Koranen. Den andra nyttan, han säger att Allah Azza wa Jal underlättat för muslimerna då han har gett utrymme för att be. Genom varje bön har en tid där man har utrymme att be i. Och det är inte lika begränsat som vissa andra former av dyrkan, som till exempel Ramadan, fastan och hajj. Yani, vad är det han säger här? Att du får be Fajr från att den börjar tills den går ut. Du har från att den börjar tills den går ut. Du har utrymme att be i början på tiden, i mitten på tiden eller slutet på tiden. Okej? Okay? Till skillnad från till exempel Ramadan. Där börjar en specifik dag och slutar en specifik dag. Du måste fasta. Det börjar en specifik tid och slutar en specifik tid. Du måste fasta den tiden. Det finns inget utrymme för att bryta fastan tidigare. Som vissa människor försöker säga nu. Du kan bryta tiden som i Mekka. Nej. Du ska bryta tiden när solen går ner, punkt slut. Spelar ingen roll om dagen är 20 timmar. Okej? Okay? Så, alhamdulillah, vi finner här hur Allah Azza wa Jal har gett oss utrymme med bönen. Och speciellt då bönen då är något som kommer tillbaka varje dag. Han nämner också en annan nytta. Och det är att den som ber innan bönetiden inte får sin bön accepterad. Man kan inte be en bön innan dess tid. Och här också en annan fajda som vi kan ta. Vi har idag gått igenom 5 bönetider, eller hur? Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha. 5 bönetider. Så man kan säga att bönetiden är 5. Men för en person som är resande kan man säga att de är 3. Hur? Fajr har sin egen tid. Dhuhr och Asr har en tid. från det att Dhuhr börjar tills det att Asr slutar. Och Maghrib och Isha har en tid. Från det att Maghrib börjar tills det att Isha slutar. Så att man kan dela upp bönetiderna på två sätt då. Bofast eller resande. Okej? Okay. Så Sheikhen säger här, man kan inte be en tid, man kan inte be en bön innan dess tid. Och det enda undantaget är en person som är resande eller har rätt att slå ihop bönen och ber Asr på Dhuhrs tid eller ber Isha på Maghribs tid. Det här är okej. Men det finns aldrig i islam att du får be Dhuhr innan dess tid. Till exempel nu om Dhuhr går in klockan 12 får du aldrig be kvart i 12. Spelar ingen roll om du har ett flygplan, du har en fotbollsmatch, du har ett prov, jag vet inte vad. Du får aldrig be Dhuhr innan dess tid. Taib, en person som ber Dhuhr innan dess tid. Vad säger ni om hans bön? Batil. Oacceptabel. Precis. Och sheikhen säger om han gör det med flit, han är mutala'ib. En person som skojar runt och leker med bönen. Och det här kan till och med kanske nå nivån av att han gör narr av religionen. Att han leker och skojar med religionen som han vill. Taib, om han är jahil, okunnig. Han trodde att det är lugnt, jag har prov i skolan. Jag måste be bönen innan dess tid. Blir han ursäktad? Eller måste han ta om bönen?
Han blir ursäktad men han måste ta om bönen.
Nej, han blir ursäktad för att han var jahil. Men han måste ta om bönen. Taib, vad säger du om den här personen då? Hans klocka gick sönder. Och av misstag bad han Dhuhr 2 minuter för tidigt. Måste han ta om bönen?
Om det finns tid.
Han måste ta om den. Även ulema säger om Al-Hamza. Dhuhr ska gå in om 2-3 sekunder. Om vi nu rent teoretiskt skulle kunna veta det. Och han säger Allah och så går tiden in. Hans bön är ogiltig. Förstår ni? Han ställer sig Allahu Akbar. När han säger Allah, tiden går in. Alltså hans bön är ogiltig. För han sa Al-Hamza, första bokstaven, innan tiden gått in. Hänger ni med? Så man får inte be Dhuhr innan dess tid. Och har man gjort det av okunskap eller misstag måste man ta om det. Och sheikhen säger att den bönen förvandlas till frivillig bön. Han får alltså sunna bön för den här bönen. Och tar om sin bön. Och han är ursäktad. Men han får ingen synd eller straff på sig. Okej?
Okay? En fråga kring det här. Vi säger att jag har gjort någonting som gör att jag måste ta om min bön. Fast jag får reda på det 1-2 dagar efter.
Ta om det.
Om det är många bönor då?
Nej, det är alla.
Typ man har gjort sådär i ett år, säger du.
Ja, men då säger Rölema att det är som mannen som bad slarvigt. Han behövde bara ta om den bönen det var tid för. Alla. Så det är en annan fråga som sheikhen tar upp. Vi är snart färdiga här. Om en person tvivlar på om bönen har gått in. Han är osäker. Får han då be? Om han är osäker. Då har du in 12. Han har ingen klocka. Han säger, jag vet inte om det är 12. Sist det var 11:45. Jag gick, jag vet inte. Det är 11:55. Är det 11:55? Jag vet inte. Får han be? Han vet att bönen är 12. Men han vet inte att om tiden har gått in. Eller tvärtom, han vet när tiden, vad tiden är, men han vet inte när bönen går in. Han är osäker. Var det 12? Var det 11:55? Var det 11:45? Jag ber 12. Sheikhen säger man får inte. Förutom om det är ghalabat adh-dhann. Yani man har stark, vad säger man?
Övertygelse.
Eller starka, inte misstankar, men det lutar åt det. Jag är typ 99% säker. Jag är 90% säker. Okej, okay, då är det okej. Okay. Men att man är helt osäker, nej, då får du inte göra det. Han säger också en annan nytta. Med att de här bönetiderna är som de är att vi ständigt ska minnas Allah subhanahu wa ta'ala. För att om alla böner skulle vara på en och samma tid, vi skulle be alla böner på morgonen, så skulle vi inte tänka på alla under dagen och på kvällen. Men nu, mashallah, vi tänker på Allah på morgonen, middagen, eftermiddagen, eftermiddagen och kvällen. Du är i ständig kontakt med Allah azawajal. Och det här är också ett av huvudsyftena med bönen, som Allah säger till Musa och Harun. Wa aqimi salata li dhikri. Och förrätta bönen för att minnas mig. Så att vi muslimer minns ständigt Allah Azza wa Jal. Inte bara på kvällen, inte bara på fredagar, inte bara på Eid, utan mashallah. Hela tiden ska vi vara connected med Allah Azza wa Jal. Han säger också en annan nytta, och det är att om alla böner skulle vara samtidigt, så skulle det vara mashaqqa, det skulle vara en svårighet för personen att be 17 raka på en gång. Och det finns ju vissa tyvärr som gör den här. De ber inte på jobbet eller skolan och kommer hem och samlar alla böner. De ber dhuhr, asr, maghrib, isha på en gång. 15 raka på en gång. Det blir jättejobbigt. Det blir inte skönt att be, eller hur? Och aslan, bönen är inte ens accepterad. Du kan inte be på det här sättet. Det finns inte i islam att man kan be alla böner på det här sättet. Utan man ska be på jobbet, på skolan. Yani, inom de tidsramar som Allah Azza wa Jalla har satt. Så Allah har underlättat. Att aslan bönen, varje bön kanske tar 5 minuter. Det blir 25 minuter om dagen. Och du har 23 och en halv timme att göra vad du vill. Och inte bara att det tar så kort tid. Du ber dem inte samtidigt. Du ber dem utspridda under dagen. Så bönen är enkel och ska bes på sin tid. Taib. Så att Allah Azza wa Jalla har också då underlättat på detta sätt. Naam. Och vi avrundar där för idag och fortsätter inshallah och ta'ala nästa vecka. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.